Tara Newell går över parkeringen mot sin lägenhet i Newport Beach, Kalifornien, USA. Det är den 20 augusti 2016. Tara är liten och timid, rar, omtänksam, med ett starkt intresse för zombiefilmer.
Plötsligt hör jag någon bakom mig som säger: "Kommer du ihåg mig?" I nästa sekund lägger en man sin hand över min mun. I den andra handen har han en lång kniv, dold av en papperspåse. Det är John Meehan, min mammas exman. Han som visade sig ha ett förflutet fullt av lögner, våld och hot.
John släpar Tara mot sin bil. I bagageluckan ligger vad polisen senare kommer att kalla för ett kidnappningskit. Tjocktejp, buntband, fler knivar.
Ett minne från en zombiefilm flimrar förbi mitt huvud. Använd dina tänder som vapen. Jag biter John i handen så hårt jag kan. Han släpper och jag skriker. Vi brottas på marken. Påsen ramlar av kniven. Jag hamnar på rygg på asfalten och sparkar mot John. Kniven flyger ur hans grepp. Jag kastar mig efter den, får tag i den och börjar hugga. Den träffar John. I axeln, i skulderbladet, i ryggen, i armen, i bröstet. Och sen kör jag kniven rakt in i hans öga. Det enda sättet att döda en zombie är att förstöra deras hjärna.
Det här är podden om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien.
Vi grottar ner oss i fakta tillsammans med en expert i ämnet.
Och låter skådespelare gestalta händelser och ge liv åt människor som har varit med och format vårt samhälle.
Det här är Avtryck.
Om film. Filmer kan fängsla och underhålla.
Få oss att leva oss in i berättelser och glömma verkligheten.
Eller placera oss mitt i ett pågående världskrig.
Idag kan vi se mer film än någonsin. På bio, i mobilen, på datorn eller på tv.
Att se på film är en del av vårt sätt att umgås och ta till oss kunskap.
En godispåse.
En skål med chips.
Nedsläckta lampor och en vignett som spelar upp början på ett äventyr.
Men hur skapades egentligen filmen?
Hur utvecklades den under 1900-talet?
Och hur kan film påverka oss och våra liv? Vår expert i det här avsnittet är Kim Sjöwar Fahlstedt, postdoktor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.
När vi pratar om film så menar vi oftast rörliga bilder med ljud. Så enkelt kan man nog beskriva det. Men man kan också säga att inbakat i den betydelsen finns ofta ett antagande om ett sätt att berätta historier med hjälp av sådana audiovisuella medier. Men ibland kan man också, när man pratar om film, mena ett sätt att uppfatta världen på. En slags utomkroppslig upplevelse där händelser spelas upp framför en utan att man själv har kontroll. Oftast sker detta i en biograf eller nu för tiden på en tv eller datorskärm eller en mobilskärm. Men det händer ju faktiskt också att människor har så här liksom förtätade upplevelser i verkligheten eller i sina liv utanför bioduken eller biografrummet. Att de liksom sträcker sig mot filmens föreställningsvärld för att kunna beskriva vad det är de har varit med om. Man brukar prata om att det var som om det var på en film. Och ofta kan det här handla om någonting traumatiskt som händer. Många beskrev till exempel 11 september-attackerna som om de upplevde att det var på en film, att de tittade på en film. Men det kan också handla om mindre kollektiva händelser som till exempel ett möte med en björn i en skog. Det tror jag helt enkelt handlar om att vi uppfattar oss som åskådare till extraordinära händelser där vi själv liksom bara är betraktare i princip. Alltså film finns ju överallt. Den följer med oss i mobiltelefonerna i våra fickor. Den påverkar hur vi ser oss själva och hur vi uppfattar världen runt omkring oss. Det finns en slags permanent debatt inom filmvetarkretsar kring huruvida filmen är död, men den handlar egentligen först och främst om ett specifikt sätt att se och göra och uppleva film. Men om vi ska gå tillbaka hur man uppfattade film under filmens barndom och använda deras definition, eller ofta återkommande definition då, av vad filmmediet är och vad det kan vara. Så det vill säga då ett medium med en snudd på overklig förmåga att fånga och återge liv och rörelse. Så om vi använder den definitionen så måste vi nog konstatera att filmen idag är mer liksom spretande och mångsidig och allomfattande än någonsin tidigare.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Idag är filmen en självklar del av vår kultur. Men så har det inte alltid varit.
Vi backar bakåt till 1800-talet. En tid då uppfinningar och maskiner revolutionerar samhället.
Järnvägar, ånglok, elektricitet och telefoner pekar mot en framtid full av nya möjligheter.
Det är nu som filmen skapas ur två olika nya uppfinningar. Dels handlar det om att försöka fånga och spela upp bilder av verkligheten, så att människor får chansen att se saker de aldrig tidigare sett.
Den andra uppfinningen handlar om att vilja registrera och spela upp ljud så att vi får ta del av musik och läten från världen över.
År 1857 tar den franska boktryckaren Edouard Léon Scott de Martinville patent på en ny uppfinning. Han kallar den för fonoautograf.
Ordet kommer från grekiskan där fono betyder ljud. Autos betyder själv och grafos betyder skriven.
Alltså självskrivet ljud.
Med fonoautografen skapar Scott den första kända registreringen av ljudets vågformationer.
Men det går inte att höra hur det låter. Scott kan inte spela upp det som maskinen registrerat.
Det är först omkring 150 år senare, år 2008, som Livermore Laboratory i Kalifornien lyckas reproducera hans registreringar. Först hörs ett brus. Men så kommer de till inspelningen som Scott gjorde den 9 april 1860. Så här låter det i ett klipp hämtat från Restoration Archive.
Forskarna tror att det är Scott själv som sjunger Au clair de la lune. Samtidigt som Scotts uppfinning faller i glömska kommer en annan man gå till historien med bland annat sina tidiga ljudinspelningar. Thomas Alva Edison.
Det går inte bra för Edison i skolan. Lärarna anser att han är obildbar. När hans mamma Nancy får höra det blir hon rasande. Hon är själv gammal lärarinna och bestämmer sig för att undervisa sin son själv. Han går aldrig mer i skolan.
Edison kommer under sin karriär att stå bakom 2500 uppfinningar. Och han får igenom 1093 patent. Det här gör honom till en av de mest berömda uppfinnarna i historien.
20 år efter Scotts upptäckt sitter Edison i sin verkstad i Menlo Park i New Jersey och svettas. Det är mitt i sommaren 1877. Han jobbar på två saker samtidigt. Dels försöker han vidareutveckla telefonen som Alexander Graham Bell tagit patent på året tidigare. Och dels försöker han göra telegrafen snabbare.
Han får en tanke. Vad skulle hända om jag gjorde så här?
Han fäster telegrafnyckelns vassa stift under telefonmikrofonens membran. Sen drar han en bit vaxat papper under stiftet medan han ropar in i membranet. Ljudvibrationerna ritas in i pappret. När han sen för nålen genom spåret igen återger membranet ett ljud. Ljudet av hans röst.
Tillsammans med sitt team ägnar han hösten åt att vidareutveckla uppfinningen. Och den 22 december 1877 rapporterar Scientific American.
Thomas A. Edison kom nyligen in på vårt kontor, ställde en liten maskin på vårt skrivbord. Han vred på en vev, varpå maskinen frågade om vår hälsa, frågade hur vi gillade fonografen, informerade oss om att den var mycket bra och bjöd oss sedan hjärtligt godnatt.
Ljud kunde nu spelas in och spelas upp.
Men hur skapades de rörliga bilderna?
Film är en projicering av många stillbilder på en skärm.
Filmens illusion bygger på ett optiskt fenomen. När en bild når ögats näthinna håller hjärnan kvar vid bilden i en bråkdel av en sekund efter det att bilden egentligen försvunnit ur sikte.
Det kallas för FI-fenomenet och syftar på att vi uppfattar bilder i snabbföljd som just rörliga bilder.
Ett av de tidigaste exemplen på FI-fenomenet kommer från Iran. På en 5200 år gammal skål ser vi en serie med fem bilder. När vi snurrar på skålen får bilderna liv. Vi ser hur en get hoppar för att rycka löv från ett träd.
Under det tidiga 1800-talet uppfinns fotografiet. Nu går det att visa bilder ur verkligheten. Men hur ska vi få dem att röra sig? Det blir en kapplöpning i uppfinningar.
På 1880-talet skapar den brittiska fotografen Edward Muggeridge ett zoopraxiskop. En maskin som projicerar bilder på en duk i snabb följd så att det ser ut som att de rör sig.
Själva idén var inte ny. Redan på 1600-talet projicerades handmålade glasbilder med hjälp av en ljuslykta. Spöken, sagofigurer och fantomer dök upp på väggen i stugorna. Men fotografiet erbjuder nya möjligheter till fängslande projektioner ur verkligheten.
Det sägs att Edward Muggeridge och Thomas Edison träffas för ett privat möte. Exakt vad som sägs eller om mötet faktiskt ägde rum är det ingen som vet med säkerhet. Men Muggeridge kommer senare att berätta hur han lagt fram en idé för Edison.
Men du, Thomas, hur vore det om vi kombinerade våra uppfinningar? Bilder som rör sig med inspelat ljud. Det vore väl något, va?
Det blir inget samarbete. Däremot kommer Edison själv år 1891 att ta patent för sin nya uppfinning, kinetoskopet. En sammansättning av grekiskans ord för rörlig och sätta i.
I ett tittskåp förs en filmremsa snabbt mellan en lins och en elektrisk glödlampa medan betraktaren tittar genom ett kikhål. Bakom kikhålet finns ett snurrande hjul med en smal öppning. Därigenom syns bild efter bild i en rasande fart. Resultatet blir personer och föremål i rörelse.
Det här utvecklas vidare till en kinetofon, där man genom hörlurar kan höra ett någorlunda synkat ljud till de rörliga bilderna.
På en svartvit bild från 1895 ser vi en kostymklädd man stå lutad över ett träskåp som når honom till magen.
Mannen på den svartvita bilden har hörlurar i öronen och tittar in genom en slags tratt längst upp på skåpet. Vad tittar han på?
En man som poserar i tajta kalsonger och spänner musklerna.
En dansande kvinna med stora tyger som bildar cirklar i luften framför henne.
Tuppar som slåss med varandra. Fjädrar som virvlar.
En kvinna som matar duvorna på sin gård.
En man och en kvinna som kysser varandra. Efter kyssen tvinnar mannen nöjt sin mustasch.
Uppfinningarna är revolutionerande. Människor kan för första gången se miljöer, personer och händelser som de inte själva varit med om. De får uppleva världen genom en annan vinkel.
Men Edisons apparat kunde bara användas av en person åt gången. Och nu fortsätter kampen för att vara först med att uppfinna en film som kan projiceras på en duk.
Det görs många försök. Och den 28 december 1895 lyckas två bröder. De presenterar en film med tillräckligt starkt ljus och stadig bild för att publiken ska kunna se vad det föreställer. Det är bröderna Lumière. Kim Sjöwall Fahlstedt igen.
Ja, Louis och Auguste Lumière då var två ingenjörer som tidigt intresserade sig för fotografitekniska experiment. Sen barnsben hade de jobbat på sin pappas lilla fabrik som tillverkade fotografiska glasplåtar. För det var det som var materialet som man använde för att framkalla fotografier. 1881 uppfann den då 17-årige Louis Lumière en slags glasplåt som var så effektiv och precis i att fånga fotografiska bilder att den blev industriledande. Och den här framgången gjorde att Lumière-familjen kunde expandera sin verksamhet och starta en stor fabrik där man tillverkade såna här glasplåtar. Och under den här tiden så fortsatte Lumière-bröderna att experimentera med fotografimediet. Och det var inte bara de utan ganska många andra runt omkring i världen som under den här tiden försökte hitta sätt att konstruera apparater som kunde fånga och återge fotografiska bilder på ett sätt som det mänskliga ögat uppfattade som rörliga. Det här är då slutet av 1800-talet, men sedan ganska länge så hade det då funnits prototyper och maskiner för att skapa den här typen av illusion av rörelse. Fotografikonstnärer som Edward Muybridge och Etienne Jules Marais hade till exempel utvecklat en slags sekvensfotografi, så kallade kronofotografiska tekniker, där en eller flera kameror tog ett stort antal bilder av någonting som var i rörelse. Till exempel en människa som gör en kullerbytta eller en häst som springer på en kapplöpningsbana. Separat var dessa bilder då bara frusna ögonblick som fotografier är. Men om man monterade dem i en konstruktion som kunde återge den här sekvensen i en specifik hastighet, i rätt hastighet, så upplevde man illusionen av att det var en bild som rörde på sig. Så vad bröderna Lumière lyckades med var att sammanföra denna process i en och samma apparat. Deras cinematograf, som för första gången demonstrerades i december 1895, var liksom en kamera och en projektor i ett som kunde fånga, framkalla och projicera rörliga bilder på ett sätt som var mer effektiv än någon annan samtida filmapparat. För det var inte bara den som existerade då, utan det fanns liksom ett par andra som hade uppfunnit filmen ungefär samtidigt. Thomas Edison är ju den liksom andra uppfinnaren då, som ofta brukar uppmärksammas när man pratar om filmens bakgrund eller filmens liksom tillkomst. Men man kan komma ihåg då, eller det är viktigt att veta då, till exempel att Edison var lite före med sitt kinetoskop, som också var en fullt funktionsduglig filmapparat, en projektor. Men den stora skillnaden var att Lumière cinematograf projicerade de här rörliga bilderna för en stor publik. De kunde projicera dem på en vägg eller på ett lakan eller på en duk. Medan Edisons kinetoskop var en slags nyckelhålslösning. Det var som en stor låda i vilken åskådaren liksom lutade sig fram och tryckte ner ögonen som i en tratt nästan. Och i den här lådan då kunde de se de filmerna som de hade producerat, den här rörliga magin, då, rörliga bilden. Men den stora skillnaden kan man säga då var med att Lumière-brödernas uppfinning, som var inspirerad av Edisons kinetoskop, var att sättet att se på film liknar mer så som vi har vant oss att se film på bio senare. I de allra tidigaste filmerna så utgjorde spektaklet då av bildernas själva rörelse. Det kunde handla om ett tåg som närmar sig från fjärran, vinden som leker i ett lövverk eller hur havets vågor bryts mot klipporna. Allt det här var fascinerande att se eftersom man tidigare inte hade upplevt bilder som rörde på sig. Men efter ett tag så började flera filmskapare intressera sig för vad filmmediet kunde åstadkomma bortom då att reproducera livets rörelse. Och här var filmskapare som Georges Méliès, Edwin Porter och Segundo de Chamon, för att nämna några, men inte på något sätt alla, började de fantisera med hjälp av filmmediet. Méliès fabulerade till exempel fram en drömvärld i vilken människan kunde skjutas upp till månen, och det här var redan 1902. Ungefär samtidigt så gjorde Edwin Porter en dramatisk film om ett tågrån som faktiskt än idag är väldigt spännande när man ser på den. Mest spektakulär var den här filmen mot slutet, där en av banditerna plötsligt då vänder sig mot kameran och avfyrar sin pistol rakt ut i publiken. Och det här var liksom ett nytt grepp som gick lite bortom den här liksom idén om att man bara skulle liksom observera livets rörelse. Det började man liksom berätta en historia och tänja på gränserna för hur man uppfattade filmmediet innan det. Så det var den här typen av attraktioner och spänningsmoment som den tidiga filmen ofta sökte. Och under den här tiden så var det egentligen bara fantasin och den tillgängliga tekniken som satte ramarna för vad filmen kunde vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till en början har filmen bra rykte. Den visas av kringresande filmförevisare i kyrkor och nyhetslokaler. Människor samlas för att se naturfilmer och dokumentärer. Eller kanske någon härlig fars där huvudpersonen trillar omkull.
Men snart får de växande filmbolagen upp ögonen för filmens dragningskraft. De börjar producera mer sensationellt material.
Det dyker upp sex och brott på vita duken. Och det skapas fasta biografer i Sverige som snabbt anses oanständiga och får dåligt rykte. Det passar sig inte att titta på nakna människor.
Fram tills 1911, då censurinstitutionen Statens biografbyrå bildas. De ser till att filmen blir rumsren.
Det är också vid den här tiden som filmindustrin i Hollywood ta fart på allvar.
Om du vill veta mer om det så kan du lyssna på vårt avsnitt om Hollywood.
Mot slutet av 1900-talet så upplevde filmen en slags andra boom, då den genom billiga biografer, så kallade Nickelodeons, fick ett stort publikgenombrott. Framförallt så var det många människor från de fattigare samhällsklasserna som för första gången hade råd att gå ut och roa sig på biograferna. Teater och opera och sånt där hade tidigare liksom tillhört mer av den högre samhällsskikten. Men biografen blev på många sätt ett tillgängligt sätt att gå ut och ta del av de publika nöjena för människor som inte tidigare hade kunnat göra det. Så efterfrågan på nya filmer blev då så enorm att det krävdes mer och mer ordnade produktionsförhållanden och nya uppslag för att möta den här efterfrågan. Och det var ju den här efterfrågan som det växte fram liksom filmindustrier i olika delar av världen. Och för att en industri ska fungera så krävs det ganska tydliga villkor och recept och instruktioner för hur den här produkten som industrin ska tillverka ska framställas. Och här någonstans börjar liksom den historieberättande filmen bli mer allt dominerande. För den var liksom lite, vad ska man säga, dels så höjdes en efterfrågan efter den ju mer den producerades. Men den var också mer enkelt framställd efter en mall liksom. Det fanns en debatt kring filmen under den här tiden där man var helt övertygad om att filmen var jätteskadlig på många olika sätt. Dels då liksom att ungdomar blev på något sätt förstörda av att titta på läskiga filmer eller filmer som på något sätt skulle liksom förstöra deras inre liv eller psyke, att de här bilderna inte skulle gå att hantera. Det här känner man ju igen ifrån senare debatter också. Så det var en sak då, att filmen liksom, filmens innehåll och den här liksom låga värdet på innehållet på något sätt skulle skada ungdomen. Sen en stor farhåga var ju just det här att beblanda sig med folk från andra samhällsklasser, särskilt då från lägre samhällsklasser, på något sätt skulle kunna vara farligt. Men sen så faktiskt, fanns det faktiskt också debatter om huruvida det var farligt, alltså fysiskt farligt för ögonen att titta för mycket på film, att det liksom på något sätt också kunde skapa hjärnskador och sånt där. Och allt det här liksom går ju igen i senare debatter under 1900-talet kring film, tv, tv-spel, internet, allt möjligt. Jag vill vara tydlig och säga att det finns säkert saker som liksom stämmer med de här farhågorna. Men de här debatterna har ju också en tendens att bli ganska högljudda och överdrivna. Och så var det även under den tidiga filmhistorien.
I början spelas filmerna med text och musik istället för tal, så kallad stumfilm.
Du sitter på den hårda stolen inne i den nedsläckta biografen. Det är varmt och luktar svett från kropparna runt omkring dig. Du stirrar på den vitmålade stenväggen då plötsligt pianot börjar spela. Den vita väggen framför dig exploderar av liv och rörelse. På filmen framför dig ser du en man i rund svart hatt och kavaj komma in i ett rum där två personer sitter och väntar. En kvinna med en vit duk knuten under käken med en rosett på huvudet och en man i slips, väst och överrock som lutar sig mot en käpp. De reser sig upp för att hälsa och mannen släpper ena handen om käppen för att lägga den på kinden. Det ser ut som om han har ont i en tand. Mannen som kommit in i rummet, som de andra hälsar på, har sin mustasch trimmad i en perfekt liten fyrkant över läpparna. Du känner igen honom. Det är Charlie Chaplin, filmen och komedins mästare. Du sjunker ner i stolen och sitter som fastnaglad framför 16 minuter av gräl, tandvärk, flört och människor som på olika sätt trillar omkull. När du kommer ut från biografen känner du dig omtumlad och upprymd.
Det som vi idag kallar för stumfilm var, eller är, kan man väl fortfarande säga, en typ av film som visas eller spelas upp utan synkroniserat ljud till. Dialog och skrivna passager förmedlades istället genom mellantextskyltar. Så att även om man kunde se en skådespelare prata på filmen så kunde man inte höra vad de sa. Men någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg om stumfilmen var att den egentligen inte var stum. För den visades alltid med någon slags ljudackompanjemang. Som livemusik från ett piano eller en hel orkester. Det kunde också finnas filmer som hade en föreläsare som stod och berättade om vad det var vi såg på filmen. Och i vissa kulturer, som till exempel Japan, så kunde man även ha ljudeffekter och liksom dramatiska uttolkare som agerade med filmen där på plats i biografen. Så inom filmhistorien, om vi ska vara liksom förenkla det här, så kan man prata om stumfilmstiden som tiden mellan 1895 och 1927 brukar vara det året som man säger liksom, att då det stora skiftet till film med synkroniserat ljud sker någonstans där, i alla fall början på det. Den svenska guldåldern, med det menas en period mellan 1917 och 1924 när svensk film hyllades som världsledande för sin estetik, sitt berättande och för sin konstnärlighet. Men speciellt också var att de här filmerna blev väldigt stora kommersiella framgångar. Och man brukar oftast prata om regissörer som Victor Sjöström, Maurits Stiller och Georg av Klerker, för att nämna några, som de som låg bakom den här stora framgången. Men då glömmer man också bort en av de absolut viktigaste figurerna som fick det här att hända. Och det var Charles Magnusson, som var vd för Svenska Bio, det stora svenska filmproduktionsbolaget som sedan blev svensk filmindustri. Och det var Magnusson som i mitten av 1910-talet ordnade med fast anställning, stor kreativ frihet och väldigt goda produktionsmedel till de unga teaterregissörerna. Han hämtade Stiller och Klerker och Sjöström från teatern. De var väldigt filmintresserade, så han gav dem liksom verktygen att utveckla en väldigt säregen och än idag imponerande filmuttryck. Och han anställde även väldigt tekniskt skicklig personal som de här regissörerna hade till sitt förfogande eller som de kunde samarbeta med. En som är värd att nämna, många är värd att nämna, men en som ofta nämns är Julius Jansson, som basade över filmfotot i flera av de här mest framgångsrika filmerna, som till exempel Terje Wigen, Herranes pengar, Körkaren och Gösta Berlings saga. Och det var ju också den filmen som blev Greta Garbos debut och stora genombrott i svensk film, som ganska snart också tog henne till Hollywood via Tyskland. Det finns fortfarande många som menar att filmen sen efter 1927 bara har blivit sämre. Att ljudfilmen på många sätt förstörde filmmediets förmåga att liksom uttrycka och vara en helt säregen konstform, eftersom den då blev alldeles för liksom tal- och manusorienterad. Och sen så finns det ganska många som inte tycker så också, men det kan vara viktigt att lyfta fram den åsikten också. Men det som hände då i slutet av 1920-talet var då att man utvecklade två tekniker för att på ett effektivt sätt kunna visa film med synkroniserat ljud. Och i likhet då, en annan liksom, vad ska man säga, film, en anakronistisk filmhistorisk parallell då, kan man ju dra till de kanske lite mer välkända videokrigen mellan VHS och Betamax. Just då mellan de här två systemen för ljud på film. Och det första var att man hade spelat in ljudet och spelade upp det synkroniserat, men man hade ljudet på en skiva som man spelade upp separat liksom. Man på något sätt försökte synka det med bilden idag. Och den andra tekniken var att man hade ett ljudspår direkt inprintat på filmrullen. Och till slut då så vann det senare systemet, alltså med ljud på filmrullen, eftersom det var mycket mer praktiskt att synkronisera, klippa och distribuera ljudet som var inpräntat då, eller inskrivet in på själva filmrullen som en extra remsa. Men däremot så kan man ju också notera att ljudkvaliteten på den tekniken var ganska mycket sämre än den då som kom med en separat skiva och en separat skivspelare, för att verkligen förenkla hur det fungerade. Nu får alla filmhistoriker med ljud som specialitet hålla för öronen, tror jag.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Året är 1932 och världen befinner sig i en global ekonomisk kris. Det är också året då Walt Disney släpper den animerade kortfilmen I jultomtens verkstad och Italien anordnar den första filmfestivalen i Venedig.
På en biograf i Tyskland sitter Adolf Hitler och tittar på filmen Det blå ljuset. Den handlar om en häxa som med hjälp av en magisk kristallgrotta lockar unga män in i döden. Och det är något med filmen som suger tag i Hitler. Som får honom att leva sig in i det som händer och frammana känslor han tar med sig ut ur biomörkret.
Året senare tar nazisterna makten i Tyskland med Hitler som rikskansler. Tillsammans med sin propagandaminister Josef Goebbels diskuterar han den nya ljudfilmen. Den erbjuder en väg in i människors medvetande.
Med hjälp av filmen skulle vi kunna få människor att verkligen ta till sig vårt politiska budskap.
Hitler tänker direkt på det blå ljuset. Han tar kontakt med regissören Leni Riefenstahl.
Leni kommer från Berlin. Hon är dansare och skådespelerska som nu glidit över till filmregi. Det blå ljuset gör hon tillsammans med Bela Ballas och Karl Mayer. Men eftersom de två är judar plockas de snart bort från eftertexterna.
Hitler ger Leni ett erbjudande. Nazisterna ska hålla stormöte i Nürnberg. Han vill att hon ska filma skådespelet. Hon får obegränsade resurser och gör filmen Trons seger.
1935 gör hon ännu en film åt nazisterna. Viljans triumf. Den visar hur Tyskland återuppstått som stormakt med Hitler som ledaren. Hur han är på väg att ge landet tillbaka dess ära.
Leni använder sig av nya sätt att filma för att fånga publiken. Hon filmar landet sett från luften. Hon filmar flygande flygplan, jublande folkmassor och Hitlers passionerade tal i närbild. Individen suddas ut i kollektivet medan Hitler skildras som en gudsgestalt. Tittaren får känslan av att vara med själv i det som händer i filmen. Och den blir en succé.
Samtidigt som filmen vinner pris för bästa utländska film på Venedigs filmfestival slår den också klona om den tyska publiken. Och idag ses Viljans triumf som ett av filmhistoriens mest kända exempel på propaganda.
Film kan vara ett effektivt sätt att påverka människor.
Den amerikanska forskaren Jeffrey Sachs beskriver i sin bok Flicker, Your Brain on Movies hur hjärnan inte kan göra skillnad mellan de intryck vi får från en film och de hörsel- och synintryck vi får från verkligheten. Filmen aktiverar mekanismer i hjärnan som egentligen har utvecklats för att reagera på verkligheten.
Har du kommit på dig själv med att le när du ser en person på film som ler?
Har du någon gång börjat gråta när en person i filmen brister ut i gråt?
Sachs menar att hjärnan ofta får oss att härma andra människor och leva oss in i deras känslor. En stark stimulans från filmen kan därför skapa reaktioner hos oss. Ibland kan reaktionerna från filmen till och med upplevas som starkare än verkligheten.
Det kan i vissa fall innebära att vi blir känslomässigt avtrubbade. Vi kan till exempel se så mycket våld på film att vi slutar reagera på våldet.
Då kanske vi börjar kräva starkare och starkare känslointryck för att kunna fortsätta reagera känslomässigt på det vi ser.
Forskare menar även att film kan påverka bilden av oss själva. Vi kanske identifierar oss med huvudkaraktären tills deras utveckling känns som vår egen.
Eller så rycks vi med i ett gömt politiskt budskap.
En studie menar att människor som gillar att se på katastroffilmer där världen går under visade sig vara bäst förberedda på coronapandemin.
Så här säger psykologen Colton Scrivener till The Guardian den 1 juli 2020.
Om det är en bra film dras du in i den, vilket gör att du också lever in i karaktärernas perspektiv. Det gör också att du omedvetet repeterar inför scenarierna. Vi tror att människor lär sig av andra. Folk visste liksom redan vad de skulle köpa.
Katastroffilmer är bara en av många olika filmgenrer.
Som till exempel drama.
Hallå? Hallå?
Jag är här.
Shit, vad du skräms. Men vad har du gjort på kinden?
Du skulle ha varit här för en timme sedan. Nej, sluta. Jag måste berätta en sak för dig.
Eller skräckfilm.
Hallå? Hallå?
Jag är här.
Shit, vad du skräms. Oh, vad har du gjort på kinden?
Du skulle ha varit här för en timme sedan. Nej, sluta. Jag måste berätta en sak för dig.
Komedi.
Hallå? Hallå?
Jag är här.
Shit, vad har du skräms. Men vad har du gjort på kinden?
Ja, du skulle ha varit här för en timme sedan. Sluta! Jag måste berätta en sak för dig.
Action. Deckare. Parodi. Western. Sci-fi. Musikal. Porr.
Dokumentär.
Krig.
Men hur uppstod egentligen alla de här olika filmgenrerna?
Det var någonting som skedde gradvis, skulle jag kunna säga. Rent generellt så kan man väl säga att genrefilm gav filmindustrin en slags recept eller modeller för filmskapande som funkade för publiken. Det var ett sätt att liksom signalera för publiken att det är den här typen av historia som du kommer att få se om du väljer att köpa en biljett till den här specifika filmen. Och genre rent generellt så kan man väl säga att det är en slags återkommande grepp inom film, foto, berättande, mise-en-scène och rollfigurer som publiken snabbt kunde liksom orientera sig i och lätt känna igen den liksom specifika filmgenrens värld. Och det här medförde i sig också ganska snabbt ett slags liksom genreuniversum med en slags konventioner som publiken var beredda på att de skulle få se, med en slags liksom oskrivna regler också för vad som inte kunde inträffa. Till exempel då så kunde inte en medeltidsriddare rida in liksom i en revolverduell i en westernfilm, för att då skulle publiken enligt då liksom den genren som filmen, den westerngenren som filmen då hade marknadsförts i eller liksom bara signalerad, så hade den här medeltidsriddaren hörde inte riktigt hemma. Det liksom sa sig själv att det skulle inte vara där. Det existerade inte inom genrens ramar. Men även det här har ju liksom kommit att utvecklas över tid. Till exempel idag så skulle man kunna prata om en slags hybridgenre som är en slags space western till exempel. Det finns det fans av. Och en del filmer, flera skulle argumentera till och med då att Stjärnornas krig är en slags space western. Eller western in space skulle jag säga att det är, snarare än en space western. Men ja, det har lite mer att göra med narrativa strukturer och sånt där. Sen så har ju de mer liksom solida genrerna också avlat av sig i en massa subgenrer, som skräckfilmsgenren till exempel har en massa subgenrer som slasherfilmer och sånt där, som också är liksom signalerar, eller liksom, det blir en slags pakt mellan åskådaren och filmen och de som producerar och distribuerar filmen, innan att det är den här typen av film ni ska se nu. Så det är en slags, vad ska man säga, överenskommelse från en väldigt, väldigt ängslig filmindustri som vill försäkra sig om att folk faktiskt ska gå och se filmerna också. Så det är en beskrivning av vad genre är och varför det uppkom. Det finns en kanon av filmarbetare kring vilka vi liksom länge har skrivit den officiella, den dominerande filmhistorien. Och då om vi ska liksom precisera den västerländska filmhistorien. Och här är ju regissörer som D.W. Griffith, Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, Bo Widerberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Många namn, många oftast vita män som dyker upp på den listan. Och alla de här namnen är ju återkommande i en då liksom lista av västerländska män, ofta vita, som har bidragit till mycket till filmens utveckling och också fått väldigt mycket uppmärksamhet för det. Men ofta har också deras betydelse överdrivits lite grann. Kanske för att det är enklare och mer greppbart att skriva historia och skapa uppmärksamhet kring något så komplext och mångfacetterat som filmskapande på det sättet. Och alla dessa stora män har gemensamt att de gärna odlade en slags mytologi kring sig själv och sitt eget filmskapande under sina karriärer också. Det var de väldigt medvetna om och kunde göra. Men filmskapande är ju som bekant kanske den mest kollektiva konstformen, skulle jag säga i alla fall. Och att väldigt få filmproduktioner genomförs av en enda person. Och på senare tid så har filmhistoriker och även filmintresserade också börjat liksom leta i filmhistorien efter inflytelserika filmarbetare som kanske inte passar in i den här ganska snäva mallen av det liksom vita manliga geniet. Och här har liksom då, för att ta ett par exempel, filmskapare som Alice Guy Blaché, Anna Hoffman Udgren, Dorothy Arzner, Ida Lupino, Maya Settling, bara för att nämna några. Alla de är exempel på filmhistoriskt viktiga regissörer vars insatser har börjat uppmärksammas på senare tid i forskningsprojekt. Då till exempel som Women Film Pioneer, som är ett stort projekt via Columbia University, som försöker liksom leta upp och skriva om, eller i alla fall lägga till och rätta till filmhistorien i jakt på kvinnliga filmarbetare. Och det finns ett liknande projekt som drivs ifrån bland annat Svenska Filminstitutet som heter Nordic Women Film Pioneers, tror jag det heter. Som har en jätteintressant databas med både fortfarande aktiva och historiska kvinnliga filmarbetare som gjort stora insatser för filmen. Och där går att nämna till exempel då folk som inte nödvändigtvis var regissörer eller stod framför kameran, utan andra människor som var verksamma inom filmkulturen som var viktiga, till exempel biografägaren Wilhelmina Larsson Akrell och författaren Eli Wägner, till exempel, om man ska ta två tidiga exempel.
Vilken roll kommer filmen att spela i framtiden?
Jag har ingen aning, men det enda jag vet är att den är här för att stanna. Och att det man kan säga är att filmupplevelsen och filmupplevelser har blivit en del av hur vi människor uppfattar och upplever världen, helt enkelt. Vi räknar med filmupplevelser som en del av liksom vårt sätt att vara på, vårt sätt att existera. Och om man då skulle säga liksom, om en alldeles särskilt specifik naturkatastrof skulle inträffa imorgon och det liksom alla filmer och all vår kunskap om film skulle raderas, så skulle det nog inte dröja så himla länge innan vi liksom uppfann filmen igen. För att det på något sätt är liksom sammanlänkad med hur vi är. Kom och läs filmvetenskap på Stockholms universitet så får ni lära er om allt det här.
Tryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidsson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.